Du lyssnar på Queen Charlotte av Julia Quinn och Chonda Rhimes i översättning av Anna Turesson, uppläst av Mirja Turestedt.
Kära läsare, denna kyligaste tid på året har blivit så mycket kyligare i och med de sorgliga nyheterna om prinsessans bortgång. Barnbarnet till vår kära kung George den tredje och drottning Charlotte dog i barnsäng tillsammans med sitt barn. Medan våra hjärtan sörjer förlusten av prinsessan, sörjer våra huvuden ännu mer själva monarkins framtid. För nu har hovet fått en kris att handskas med. En kris man kan föreställa sig att drottning Charlotte måste finna förarglig, efter att ha regerat över societetens äktenskapsmäklande ansträngningar med sådan järnhand. Undertecknad samt hela England kan bara hoppas på att drottning Charlotte äntligen vänder sin energi mot sin egen familj. Hennes majestät har trots allt 13 barn, men ännu ingen kunglig arvinge från någon av dem. Åtminstone ingen legitim. Vilket får en att undra, är drottningens skicklighet i att arrangera ett gediget äktenskap inte mer än prat? Lady Whistledowns societetsnyheter, 10 november 1817. Kära läsare, det här är berättelsen om drottning Charlotte från Bridgerton. Det är ingen historielektion. Det är fiktion, inspirerad av fakta. Alla friheter författarna har tagit sig är avsiktliga. Mycket nöje. 56 år tidigare. Charlotte, Essex, England, The London Road, 8 september 1761. Precis som alla medlemmar av den tyska adeln hade prinsessan Sofia Charlotte av Mecklenburg-Strelitz välsignats med en hel del namn. Sofia efter sin mormor, Sofia Albertina av Erbach-Erbach, grevinna av födseln och hertiginna genom äktenskapet. Charlotte efter sin far, Charles-Louis Frederic av Mecklenburg-Strelitz, född som andra son, men som gått bort innan han hunnit inta positionen som familjens överhuvud. Och så var det ju alla åtskilliga riken och egendomar med dubbelnamn som utgjorde hennes arv. Mecklenburg-Strelitz och Erbach-Erbach givetvis, men också Sachsen-Hildburghausen, Schwarzburg-Sondershausen och, om man ville gå tillräckligt långt tillbaka, Waldeck-Eisenberg. Hon trivdes med alla sina namn och var stolt över vartenda ett, men det hon tyckte bäst om var Lotti. Lotti, det var det simplaste av dem. Men det var inte därför hon tyckte om det. Trots allt var det sällan hennes preferenser drog åt det simpla hållet. Hon föredrog sina peruker höga och sina klänningar magnifika. Och hon var hyfsat övertygad om att ingen i hennes hushåll uppskattade komplexiteten i musik eller konst lika innerligt som hon. Hon var ingen simpel varelse. Det var hon inte. Men hon tyckte om att kallas för Lotti. Hon tyckte om det för att det knappt var någon som använde det. Man måste känna henne för att kalla henne Lotti. Man måste veta till exempel att på våren var hennes favoritdessert hallon och aprikoskaka och på vintern äppelstrudel. Fast sanningen var den att hon hade en förkärlek för frukt, dessutom för sötsaker. Så alla sötsaker som bestod av frukt var hennes absoluta favoriter. De som kallade henne för Lotti visste dessutom att hon som liten flicka hade älskat att bada i sjön intill sitt hem. När det var tillräckligt varmt, vilket det sällan var. De visste också att när Charlottes mor förbjöd denna sysselsättning och meddelade henne att hon var för gammal för sådana förströelser, hade Charlotte inte talat med henne på 3 veckor. Freden återställdes först efter att Charlotte hade skrivit ett förvånansvärt detaljerat juridiskt dokument som angav huvuddragen gällande rättigheterna och ansvarsområdena för alla involverade parter. Charlottes mor lät sig inte omedelbart övertygas av hennes framställan, men hennes storebror Adolphus hade gått emellan. Charlotte hade argumenterat väl för sin sak, hade han sagt. Hon hade uppvisat logik och intelligens, vilket väl ändå måste belönas. Det var Adolphus som hade myntat smeknamnet Lotti, vilket var den egentliga anledningen till att det var hennes favoritnamn. Det hade tilldelats henne av hennes favoritbror. Ursäkta. Hennes före detta favoritbror.